Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Komikern Petrina Solange kom och besökte mig på Scandic Kramer i Malmö. Hon kammade hem årets nykomling 2013. Och redan 2015 så blev hon korad som Sveriges bästa. Vi snackade lite uppväxt, lite OCD och hur vidare hon skulle käka tjuvbollarna i Fear Factor eller inte. Det här är lätt ett av mina roligaste avsnitt. Jag heter Alexandra Reismar och du lyssnar på Kvinntervju. Jag är stolt att vara kvinna. Jag är stolt att vara den jag är. Jag är här och jag är kvinna. Jag har hittat den jag är. Den här högklassiga podcasten ska vi... Och vad fett att du ville vara med.
Ja, men kul att få vara med. Och äntligen, vi har ju försökt få till det här i 7 år typ eller något sånt.
Ja, nästan.
Ja,
ja, det är nära ändå.
Ja, men så ska det vara nice.
Ja, jag tycker att det är jätteroligt. Men alltså, det är så pinsamt när man bara, förlåt, men jag kan inte. Fast vi har bestämt.
Ja, men jag gjorde också det. Jag bara, ja just det, men jag är inte där då. Jag sa det, jag ljög.
Vad har du kört mycket? Du har ju en egen podd.
Ja, vi kör en gång i veckan för live-publik.
Måndag. Jag älskar den podden.
Ja, tack så mycket. Det är så jävla roligt att göra också. Så är man alltid varje söndag, när du spelar in på söndagar. Så är man helt så, åh just det, fan det är podd idag. Vad ska jag prata om? Men det var ändå skitbra. Jag tycker om det väldigt mycket.
Ja, men det är... Alltså, det är min bästa promenadpodd.
Fan vad gött. Vad roligt.
Alltså, jag är ute och går.
Ja.
Alltså, det är ju så pinsamt. Men förut... nu har han börjat lära sig att sova i sin säng själv.
Mm.
Petter... Nej, ska jag bara... Nej, med min 4-åring. Men förut så var jag tvungen att liksom gå med honom i evigheters tid. Och då tyckte jag att det var skitnice. När jag upptäckte podden. Filmar 6:e avsnitt. Skitroligt. Måste vara nervöst och köra inför live-publik varje
gång. Det var det lite i början. Men nu har man vant sig. Sen kör vi ju stand-up också jättemycket. Ja. Så det känns bara som en förlängning på stand-upen. Ja. Liksom. Och det känns som att det blir bra energi i avsnittet. För att det är någon live. Så där att man kommer in i så här ens inre komiker. Och tar liksom vid lite. Så, för jag var alltid så här ett anti-livepodd där innan, för att alla man hade hört var så jävla tråkiga liksom, och det är samma men det är lite sämre ljud typ. Så skaffade vi bra mickar och sen så bara blev det bra, för jag tror det var liksom att vi är så vana vid live-framträdande. Så det blir lite live-framträdande också liksom.
Men det är ju så här sköna segment, ni kör ju nyheter.
Precis.
Och sen så roastar ni skiten utav nyheten. Det måste ju vara askul.
Ja, det är skitkul. Jag älskar det.
Men hur får man, alltså, kan vem som helst gå och kolla när
ni vi spelar in varje söndag i en källare här i Malmö liksom. En pizzeriakällare. Så då är det bara fritt fram och gå.
Fan. Oh, nice. Mm. Komma hit och mera. Men du kör ju här i Malmö. Är det Malmö du kör imorgon?
Ja, det är det fan. Ja. Det är det.
Jag är så less för att jag hinner åka hem.
Ja, du hinner göra det. Annars hade du fått komma. Ja.
Det är som skit. Jag ville så gärna gå.
För jag kör... Jag kör imorgon lördag börjar jag. Så det ska bli kul också. Det är slutsålt, vilket är skitgött.
Ja, vad fett att vara någon som säljer ut ställen.
Fast jag brukar, till mitt försvar så är det ett hyfsat litet ställe. Det är typ 100 pers något sånt där. Så det är inte concert hall precis.
Fast ändå det är 100 personer som betalar för att se dig.
Det är skithärligt. Det är skithärligt. Och det är också rätt skönt, för att det hade kommit fler om det gick in fler liksom. Så men det är kul som fan.
Ja, fan fett alltså.
Ja.
Jag har alltid tänkt så här, det skulle vara så nice att vara bra på någonting som folk betalade för att se liksom.
Faktiskt, det tänkte jag inte på innan, men nu senare tid så bara fan vad vilken tur. Att det liksom är någonting som För att, alltså, ja precis, att det är någonting som man kan säga så här: det här kan jag erbjuda dig, och så kostar det så här, så här mycket pengar liksom. Det är faktiskt gött, speciellt när man lever på det. Ja, det är så lätt också att paketera. Det här är en stand-up show, det går till så här och det kostar så här. Okej, bra, då kör vi liksom. Good old underhållning helt enkelt.
Men stand-up är ju, det är ju verkligen min, vad ska man säga, min favorit grej, alltså inte att göra, för det kan jag inte. Men alltså, så här, ja, det är ju typ det enda jag kollar på.
Fan vad kul.
På tv och på, och så alltid när det kommer någon så vill man åka och kolla på det.
Det, ja, det är roligt att höra, för det känns ändå som stand-up fortfarande är ganska så, alltså de majoriteten har inte varit på stand-up live liksom. Så det är alltid kul när man träffar någon som är såhär, jag brukar faktiskt gå på riktigt.
Ja. Men alltså det är ju någonting som jag verkligen rekommenderar alla att göra. Det är, alltså det är inte samma sak som att se det på tv.
Verkligen inte. Det är verkligen inte samma sak, nej. Och det är mycket bättre live. Mm. Det är så på riktigt.
Oj, ja, fy fan vad fett det.
Ja.
Men är det inte lite så här, du kan ju ditt material förhoppningsvis. Det är skittråkigt.
Ja, ofta kan jag det, annars får man winga lite.
Shit. Men har du någon gång, vad heter det, bombat?
Heter det bombat heter det, men det går skitdåligt. Ja, det har jag gjort, speciellt en gång typ på besök som en gammal klubb. Så mitt första eller andra gig där, så var jag jätteny, så hade jag ganska mycket nya grejer. För det var liksom, den klubben var liksom känd för att man kommer dit och kör sina nya grejer, för annars gillar publiken inte det. Mm. Och det gillar jag väldigt mycket. För det är lite det konceptet vi försöker ha på Underjord, som liksom är det på besök från början som nu är Underjord, som är en klubb som jag har med Anton, Johannes och Arman, där man ska köra nya grejer. Men då så var jag där way back, och så körde jag mycket nya grejer och jag var jätteny. Och så bara funkade det inte så bra. Så fick jag ett jättestort skratt, och det är verkligen så här, jag klingade fast mig vid det liksom. Bara okej, jag fick i alla fall ett skratt.
Men
det var riktigt jobbigt. Det var riktigt jobbigt. Ja. Men så var det också, då lärde man sig snabbt liksom. Då var det så, okej, nu vet jag typ hur det här funkar. Så det var lärorikt, men det gjorde ont i själen.
Ja, jag fattar. Men alltså, hur gör man? Alltså när man står där och det inte går bra,
då går man bara vidare, alltså det finns inget att göra. Eller så räddar man det, kanske påpekar att det går dåligt. Alla har sina olika taktiker, men det beror lite på situationen. Men sen är det så, ja, de skrattar inte här, kanske skrattar de någon annan gång och bara går vidare liksom. Det finns inte så mycket att göra.
Går olika skämt i, alltså hem olika på olika ställen?
Ja, de eller ett skämt är ju med tiden blir man ju bra på att veta, så här funkar det här skämtet, så här får jag det här skämtet att funka överallt. Men det är klart att det går olika bra på olika ställen. Det är olika publik, olika humör. Vissa kanske är företagsgig. Jag skriver ju mitt material för klubborna, eller för mig. Så jag har ju lite svårare på företagsgig. Då får jag titta igenom giglistan en gång extra och säga okej, det här skämtet om mördat barn kanske jag lägger i slutet, att det är början. Du vet så här.
Inte öppna med barnmördarskämtet.
Så jo, det funkar lite olika. Men ofta så när man håller på ett tag, så lär man sig lite. Delvis som man får sina skämt att vara samma skämt och funka överallt. Lite med sin energi och lite med sin timing och så. Men nej. Jo, det är lite olika. Men det är också lite spänningen.
Det måste ju vara askul. För du är ju inte så blyg av dig när du skämtar. Du är ju ganska...
Nej, jag kör på alltså.
Men du är ju ganska alltså, du är lite skadeklad nu.
Det
är ju
min... Vidre människa skulle jag vilja kalla mig.
Ja, nej, fast det, alltså, det är ju jag med. Jag älskar ju det. Det är det bästa jag vet. Vilket inte går ihop med min image.
Det är gött.
Som att jag har en image. Jag har inte ens en Wikipedia-sida.
Man kan ha en image ändå. Nej, men det tycker jag är skitnice med så här skadeglädje och lite mer åt det mörka hållet liksom. Eller bara ibland så blandar folk också ihop skadeglad och underrå humor med snuskig humor, vilket är samma. Men också så ibland så kan folk få för sig att om man skämtar om saker som är svåra, tunga ämnen, då är det rå humor. Det behöver inte vara liksom. Nej. Det finns ju liksom många, till exempel pedofilskämt som är helt PK och helt okej, som är liksom skämt sparkar på pedofiler. Och då är det ju ett tungt och hårt ämne. Men det är ju inte ett rått skämt. Det är inte ett elakt skämt heller liksom. Så ibland kan jag känna att folk kanske har svårt att skilja på att det var ett hemskt ämnesval när skämtet inte var hemskt och sådär. Men jag gillar ju hemska skämt på hemska ämnen. Jag ska inte lura mig. Det är ju jag liksom.
Men jag tänker så här, det är en sån så här grej som, alltså folk har hängt upp sig på vad man inte får skämta om överhuvudtaget. Och jag kan ibland tänka så här att, alltså så här, jo, man kan skämta om allt.
Ja, Precis.
Sen så kanske man ska så här, känna sig för vart man är. Alltså...
Jag tänker så här, man kan skämta om allt överallt hela tiden. Uh-huh. Men man får ju också stå sitt kast.
Exakt.
Och jag tror att det finns ett sätt att göra skämt om vad som helst. Mm. Det är lite som alltså, man, liksom, kultur, man kan göra film av allt, man kan göra politik av allt, man kan göra musik av allt. Så varför skulle man inte kunna göra skämt om allt? Liksom? Det är lite konstigt. Men jag tror att folk också blandar ihop att skämt ska vara kul, det ska vara roligt, då ska man skratta, då kan det inte vara elakt. Mm. Eller då kan det inte vara liksom, då är vissa ämnen off the table, för att det skrattar man inte åt. Mm. Men så funkar det inte. Men jag tror också det är det som är grejen, att folk kanske också förstår inte att skratt är ju en reaktion på en känsla.
Mm.
Samma sak som gråt är en reaktion och sorg är känslan. Mm. Ofta så tänker man att gråt och sorg och skratt och glädje går hand i hand.
Mm.
Men man kan ju också vara så glad att man gråter. Då är liksom känslan glädje, reaktionen blir att man grät. Liksom. Mm. Så försöker jag se det, att liksom, känslan inför roa skämt är ju lite så, oh, jävlar shit, det här är ett hårt ämne. Mm. Men reaktionen kan ändå vara skratt, för att det är ett bra skämt. Det betyder ju inte att man... Att liksom, skratt är inte alltid haha av elakhet. Det kan vara haha lättnad eller haha fan vad förbannad jag blev förresten. Alltså du vet så här.
Eller
så,
mycket haha fan vad sjukt.
Precis, exakt. Exakt. Ja. Så jag tror också det är det, att folk tänker inte på att reaktionen är inte alltid samma som känslan.
Mm.
Att känslan kan vara sorg, men reaktionen kan ändå vara liksom ett skratt. Eller känslan kan vara... kan vara glädje, reaktionen kan vara att man liksom börjar gråta av glädje liksom. Och sådär.
Men jag tycker, eller jag tänker att så här, nej, men jag tänker att det är många som liksom glömmer bort att komedi också är kultur. Att man tänker att så här, men musik är det här och man kan uttrycka sig via musik. Precis. Eller måla och så, men jag menar så här, också man tar ju del av kultur som man, alltså som får en att må på ett visst sätt.
Precis, ja.
Och då kan jag bli så störd av att många inte kan acceptera att många använder humor på det sättet, som en del också använder musik.
Ja, men precis. Jag tror att när det kommer till musik och film så tänker alla så här, det konstnärliga uttrycket, och man ska ta ut svängarna i så här. Och det stämmer, och det håller jag med om. Men sen så gäller inte det alltid humor på samma sätt, kan man känna då. Nej. När man gör det. Men då är det väl då, jag tror det handlar ganska mycket om att folk tror att så fort man skrattar så skrattar man åt det som skämtas om.
Mm.
Och då är det av ondska. Men så är ju inte fallet liksom.
Nej.
För det mesta.
Men jag tänker att ingen hade kunnat köra stand-up om man inte, alltså alla säger...
Då blir det ju väldigt tråkigt stand-up om det ska verkligen vara så här, vad är grejen med att mjölk är vitt? Alltså du sa, jag tycker man kan göra stand-up precis som man kan göra musik av allt och film av allt, så kan man göra skämt av allt. Sen så kommer ju vissa skämt vara dåliga, andra kommer vara bra, vissa kommer vara jävligt bra, men folk kanske inte gillar dem, vissa kommer folk gilla, men det kommer vara dåliga skämt, alltså...
Mm.
Hela den där skalan finns ju alltid.
Men du är ju jävligt bra.
Tack.
Nej, men alltså, 2013 så fick du pris för årets nykomling. Var det,
ja.
Och sen 2015 bara så var du bäst.
Det kändes kul.
Ja, det fattar jag. Alltså, så här, visste du att det skulle hända? Eller hade du det som mål?
Nej, det hade jag inte. För att... Nej, jag hade inte det som mål, men någon gång tänkte jag så, ja, det hade varit kul att få det där priset, tänkte jag liksom. Men det var roligt, men det var ju mest en, det är kul att få pris och så, men utan att vara allt för elak så betyder det ju ingenting. Nej. Egentligen. Alltså det är ju bra att kunna säga till någon som inte är insatt, typ jag har fått pris för det här, då måste det vara skitbra.
Ja.
Så det är ju skitbra så sett, man har liksom en liten medalj att visa till folk som inte är insatta. Ja. Alltså, tror de på det?
Ja.
Men liksom, för folk som är insatta i comedy så spelar det ingen roll egentligen. Nej. Om jag har fått det eller inte. Liksom.
Mm. Men hur är det som community? Hänger du mycket med andra komiker?
Nästan uteslutande.
Ja.
Faktiskt. Nästan.
Blir alla andra skittråkiga eller?
Nej, det är nog bara att jag tycker stand-up är så jävla roligt. Mm. Och jag kan också välja att göra stand-up med mina vänner.
Mm.
Så då blir det ju att man liksom ses som polare och sen ses man också som stand-upare. Eller de går liksom i varandra.
Mm.
Att när vi gör till exempel podden, då så kan man liksom ibland bara så, fan jag har inget ämne, kan vi inte bara sätta oss någonstans och skriva? Jo, absolut. Liksom så blir det att man ses då och hänger lite och så. Kommer bra på rens med de jag jobbar med, i och med att man får följa sina kollegor själv.
Ja, exakt. Liksom. Det är ju egentligen det bästa.
Ja, och sen att man har någonting som man liksom brinner för lika mycket.
Ja. Men jag tänker, tror du inte att många tänker att stand-up är bara att gå upp och dra lite skämt?
Jag tror att många tänker det. Och sen är det ju många som tänker det och testar stand-up och då går det inte så jävla bra.
Nej, exakt.
Men jo, jag tror att det är också den illusionen man ger. Att man går upp där och bara kör. Och sen ska jag säga att det finns ju vissa komiker som är riktigt jävla begåvade och bra. Som är bra på det, att bara gå upp och bara köra. Jag skulle säga att de är ganska få till antalet, men med erfarenhet så lär man sig winga vissa situationer. Typ om det händer något i rummet så kan man improvisera på det och kanske snacka om det istället. Och man kan liksom prata med publiken och sådär. Så att absolut så är ju live-känslan och improvisationen, skulle jag säga, är en stor del av stand-up. Så att många kan efter liksom ha jobbat hårt och lärt sig gå upp och liksom dra de där korten som gör att man liksom kan gå upp och bara vara så här, tjena, ska vi snacka lite, så blir det jävligt kul. Men det är ju inte det man ska tänka sig att det är när man börjar.
Nej.
För att då går det inte så jävla bra.
Nej,
så det är båda delar.
Men är du bra på att improvisera eller?
Ja, jag tycker att jag är det när jag får tillfälle liksom. Ja. Men sen är jag ju en sån komiker som jag har alltid skämt som jag tänkt dra. Och sen kan jag lämna dem, så blir mer och mer bekväm med det. Att lämna det, jag skulle säga, till förmån för det som händer i rummet liksom. Och det är alltid en bra skill att ha, för det är den bästa komedin. Alltså de bästa minnena man har från kvällen är ju när det händer något oväntat och komikern bara snappar upp det och så blir det skitkul liksom.
Ja, verkligen.
Jag blir bättre och bättre på det, men det skulle ju vara skönt att bara kunna vara så här: idag ska jag köra en halvtimme, jag har inte skrivit ett enda skämt, jag bara går upp och tar det som det kommer. Det hade ju varit så, wow.
Oh, shit.
Där är man ju inte.
Nej, men tror du det kommer eller? Det tror jag.
Ja, det tror jag.
Lätt.
Det tror jag.
Två år. Du brukar köra
typ
två år.
Typ såhär i övermorgon kanske. Så.
Nästa. Ja. När det är dags för nästa bit.
Ja, det hade varit roligt.
Ja. Men när kom du på att du ville hålla på med det här? För det är ju inte så här ett jobb som man bara casually tänker att man ska syssla med när man är 12. Liksom.
Jag bestämde mig i förra veckan för att nu kör jag vidare. Det har gått ganska bra så jag får jobba med det här.
Ja, perfekt.
Ja.
Du är bara till
jag bestämde mig för det efter gymnasiet, för då hade jag inget jobb. Typ det var så här, ingen hade ett jobb. Så då så tänkte jag att då har jag tid nu att köra stand-up. För att jag bodde i Degeberga som är en och en halv timme från Malmö via Kristianstad. Så att det var ingen klubb i Kristianstad typ. Det var ingenting förrän man kom till Malmö. Och då hade jag så mycket fritid över. Så att jag tänkte att då söker jag jobb lite så halvhjärtat. Så sa jag till mina föräldrar, jag kommer bo hemma, jag kommer hjälpa er med hyran det jag kan, men jag kommer också köra stand-up. Jag kommer liksom försöka göra det här nu.
Bara så nu vet så tänker jag bo hemma och jag kommer att göra vad jag kan för att betala hyran, men jag tänker inte garantera någonting.
Precis, jag kommer inte garantera någonting, men jag kommer köra stand-up. Och då var de så, okej då, det kan du testa för att ta en nytt jobb. Så då gjorde jag det och så märkte jag att jag tyckte det var jätteroligt. Och jag hade kört stand-up en gång i gymnasiet som projektarbete. Det var så jag gjorde det första gången. För jag gick musik, så vi hade liksom ämnen som gick ut på att vi skulle stå på scen och så här, hur beter man sig på en scen och hur bokar man en spelning och, så att jag var ganska så inne i, jag var bekväm med att, jag var inte bekväm med att stå på scen, men jag hade gjort det. Och då tänkte jag, men då kan jag testa stand-up, för det gick så bra på projektarbetet. Så då gjorde jag det. Så det var efter gymnasiet som jag bestämde mig för att ja, jag gör det här en ärlig och ordentlig chans. För jag hade heller inga alternativ. Jag var inte bra på någonting liksom. Så det var inte så att jag var så här, ska jag bli militär? Eller det var så här, min backup. För det kändes som att alla kunde bli militär. Så jag hade så här,
ja, verkligen.
Ja, de söker ju allt och alla för fan. Så jag tänkte, men då kan jag alltid bli militär om jag misslyckas med stand-upen. För att jag var bra på sånt som samhället inte värdesätter. Så alla kreativa ämnen har MVG, typ så här idrott och musik och sånt där skit. Och sen så i matte typ och sånt, så har jag typ jag har typ G eller har jag IG liksom. Så tänkte jag, det blir nog ingenting av det här. Så jag kör stand-up, och om det skiter sig, då får jag väl bli någon slags militär då som, vet inte.
Men du sa att du fick bra betyg i musik. Hade du lika gärna kunnat bli sångare?
Nej, det vill jag inte. Ja, men jag älskar musik. Jag tycker om att spela och sådär. Så att jag tänkte det. Men sen tänkte jag så här, om då man ska jobba med musik, då får man antingen bli musiker. Och så duktig var jag inte på noter och sånt, att jag kunde mäta mig med dem som skulle bli det. Och jag var inte heller så insatt på att bli lärare, för det måste du ju plugga. Och då måste man skriva en uppsats. Och det är lite mitt mål i livet att aldrig ha skrivit en uppsats. Så då, för att jag är liksom ingen sån plugghjärna. Så då, så bara, så var det liksom att jag så här, tänkte jag kan plugga psykologi, för det tycker jag är skitroligt, det är intressant. Så kom jag inte in på det, och då så var det ju bara stand-up kvar. Men det låter som att det var någon plan, men det var liksom ingen plan. Det var ju lite så här, det halmstrået jag fick tag på.
Men hur, alltså, hur blev du, alltså, stor, eller vad man ska säga, blev du, fick man så här göra auditions för klubbar, eller
nej,
eller
nej, folk
som upptäcker den, eller hur?
Jag gjorde ett gig i Kristianstad, klubben Oslipat, som finns i Malmö, Stockholm, Jönköping nu också, och lite överallt. De som drivs av Max och Fritte, de hade en kväll i Kristianstad. Och då så hade de skrivit i Kristianstadbladet, annonserat ut typ så här, om det finns någon från bygden som vill vara med, så så anmälde jag, och jag var den enda som anmälde mig. Min pappa läste tidningen och så och liksom knackade, för jag minns att jag bara sov typ. Han bara så här, men vill du vara med på det så kan du anmäla dig typ. Och så gjorde jag det, och jag var den enda som gjorde det. Så då fick jag en 3-minuters spot. Så det var min första riktiga stand-up, var jag, Marika Karlsson, Kringlan och en komiker från Norge som bor här i Malmö som heter Göran Larsen. Och sen Markus och Fritte då, jag tror det var vi. Så då fick jag 3 minuter, och så var jag jättenervös, och jag bara tänkte, Marcus Johansson har sagt till mig efteråt att han tänkte då så, ja, jag tänkte så, det var så nervös, jag tänkte, vad har vi gett oss in på, det här kommer inte gå bra till. Men så gick jag det, och det är jättebra, det är jättebra. Så hade jag ett skämt som var det första skämtet jag skrev, som jag drog sist då, och det är bara så här revhuset, som jag minns det.
Och då kommer bara, du ihåg vad skämtet handlade om?
Ja, ja, det gör jag, men det var ett enkelt skämt liksom. Och då så blev... så då så liksom såg Marcus och Fritte där, så fan det är bra. Så då tipsade de mig om På besök, som var den pyttelilla, en liten klubb i Malmö, typ inte mycket större än rummet vi sitter i nu. En sån skitliten restaurang, eller så, krog. Där de hade stand-up varannan onsdag, som just då drevs av Johannes Finnlaugsson. Och då så fick jag väl kontakt med dem där på något sätt via Oslipat. Så då så var det att jag liksom fick inbjudningar att komma dit. Och så gjorde jag det, och så liksom. Så.
Hur länge måste man köra sådana här, så här 3-minuters shows och, innan man får liksom?
Men i början får man ju ofta så här 3 minuter, 5 minuter, och sen kanske 7 minuter, och sen 10 minuter, och sen 15, 20, 30 och så uppåt.
Det är
ju, gör ju ett tag.
Men det måste ju vara skitsvårt att välja vad man vill få med på 3 minuter.
Alltså grejen är att 3 minuter är inte så kort, och i början har man inga skämt. Det är lite som att man skulle vara med i en musiktävling, så säger man så, du ska spela i 10 minuter med dina egna låtar. Och då blir folk så här, shit, jag har aldrig skrivit, jag har 2 låtar och de är 6 minuter. Alltså du vet, det är lite så också med stand-up i början, att du har inte mycket mer än 3 minuter alltså. Och folk är inte så jävla roliga, så de 3 minuterna känns ibland som 7 minuter när man sitter där i publiken. Och när man står på scen känns det som 1000 år liksom. Så att 3 minuter är kort, men det är inte så kort som man kan tänka sig om man är den som inte kör stand-up liksom, eller så. För ja, det är också, det är kort, men det är också en ganska bra tid att lära sig hålla tiden och också säga vad du ska säga. Stå inte här och svamla liksom. För att ofta i början kan man vara kanske lite snackig, man har svårt att urskilja vad är skämtet egentligen. Och så. Så 3 minuter, det är fan kämpigare än vad man tror. Jag minns när jag skulle köra typ 5 eller 7 minuter, så tyckte jag det var så jävla lång tid. Jag var så här, hur ska jag få ihop det här? Och så här, pappa, jag har fått 7 minuter. Och han var så, oh, nu börjar det bli mycket tid, du vet så. För det kände, det är ganska mycket alltså, man, för mig var det i alla fall. Men sen nu så är det ju tvärtom, att man är så, shit, jag har 7 minuter, och det var ett skämt ju.
Vilket ska jag välja?
Ja, precis, det är så, vilken rutin ska jag köra halva av nu?
Oh, men gud, vilken lång väg egentligen. Nu kör du ju en timme, eller? Wow.
Och det kan man inte tänka sig. Alltså det är så, jag hade aldrig kunnat tänka mig det när jag började. Jag var så här, jag kommer nog kunna sätta ihop en show av alla mina 3 minuter. Men att man, alltså att man skulle kunna liksom ha så här, stå och prata en timme, det var för mig så här helt obegripligt. För i skolan, när man hade så heter det, inlämningar och sånt skit.
Mm.
Då var det ju att man hade ett föredrag för klassen ibland och så fick man typ 5 minuter.
Ja, oh, det var ju det värsta.
Och då märkte man så, shit, det här är 2 A4 eller, och så hade man skrivit jättenoga, så tänkte så här, shit, ska fylla 2 A4 med skämt. 2 A4 var ju med skolmått mätta, det är ju en hel uppgift ju. Liksom.
Men allt känns ju så jävla tungt när man måste, när man bara säger, man måste prata i 5 minuter.
Mm.
Man bara, men jag hatar ju det jag ska prata om.
Ja, men verkligen. Precis, så att, ja, det låter lite med 5 minuter, men när man ska fylla det med roligt innehåll så blir det plötsligt jättemycket.
Ja. Men du nämnde ju din pappa. Mm. Men båda dina föräldrar har alltid stöttat din...
Ja.
Fan vad fett ändå.
Mm. Ja, det var roligt.
Alltså, för jag kan ju tänka mig att det är många, om man så här skulle säga till sina föräldrar, bara, men du, jag tänker bli komiker, stand-up.
Mm.
Bara, ja, det händer ungefär 0,1% av de människorna. Så.
Ja, precis. De var väldigt stöttande och det var jättehärligt. Men utan att prata skit om någon, ska jag ändå säga, om det var så att jag hade kommit in på juristlinjen som jag inte sökte, för jag ville inte, då vet jag inte om de hade varit så stöttande. Men varit så här, jag kommer att köra stand-up nu i 4 månader och bo hemma.
Du var antingen jurist eller så tänker jag bo
precis.
Här.
Precis. Ja, så det känns som att valet var enkelt att stötta mig. Antingen kommer det här barnet sitta vid internet på sitt rum, eller kommer det vara ute och träffa folk. Kör, ut och träffa folk med dig. Ja, ja. Nej, men de var väldigt stöttande.
Men har du några syskon också? Eller?
Jag har en storbror och en lillasyrra.
Ja, så ni var ändå 5 stycken hemma?
Precis.
Ja. Var det bara du som var rolig eller alla?
Alla, ja, jag tycker vi alla har någon sorts humor. Ja. Och sådär. Och min mamma är väldigt skadeglad. Det är liksom ärvt smak av henne.
Kul om man slår sig. Mamma.
Precis.
Upp med dig jävla unge.
Så det var nice.
Ja, fattar. Men vart sa du att du växte upp?
I Degeberga. Mm. Det ligger 2 mil utanför Kristianstad.
Mm. Hur var det då? Var det en bra stad att växa upp?
Nej, det är en by. Det är en vanlig svensk by. Där är lite, där är en, där var 2 matbutiker.
Ja.
2 pizzerior. En kiosk. Liksom, så här, scouterna, fotboll, badminton. Ja. Basic utbud liksom.
Ja,
men där var ingen krog på det sättet. Och där var ingen... Alltså, som i ungdomen vill man ju ut och göra grejer. Det var liksom ingen biljardhall eller sådär. Sen det är liksom basic saker.
Sitta och tjuröka bakom mackan.
Ja, men precis. Och sen mopeder och sådär.
Ja, exakt.
Och så om man vill typ träna karate eller något annat, så blir det ju Kristianstad då, som är närmsta stad. Mm. Så sett. Och där är ju liksom gymnasieskolor och högstadieskolor.
Mm.
En högstadieskola har vi också liksom. Men ja, en liten by helt enkelt. Svensk by.
Var det mycket, alltså, var det mycket svenska där bara?
Eller yeah, var det, typ bara svenska. Nu kanske det är lite annorlunda, men...
Nu är det så typ switch direkt.
95% skulle jag säga fortfarande bara svenska liksom.
Men hur var det att växa upp bland bara alltså, svenskar så?
Jag vet ju inget annat. Mm. Det var bra. Mm. Men det var också sugigt som fan. Mm. Men jag har ju liksom... Jag var inte mobbad i skolan. Det är folk som är svenskar och har haft mycket värre skolgång än vad jag har haft där. Liksom. Och jag har bra vänner. Mina vänners familj är också bra. Liksom. Så det var nice.
Mm.
Men det var ju också tråkigt att vara nästan ensam homosexuell och ensam svart på det sättet. Min mamma och surra
bror
var också svarta liksom. Men, ja, men exakt. Så det, men det märkte jag inte. Jag märkte det, hur sugigt det var märkte jag när jag flyttade till Malmö.
Mm.
När det var så här, åh vad skönt att här är en arab också. Jag känner inte honom, men fan vad skönt att han sitter där borta. Du vet så här, man kunde liksom känna så.
Mm.
Åh vad härligt med bögar. Man känner inte dem, men vad härligt att de också är här. Alltså lite den
så
där.
Så fint att se
dem. Ja, men precis, man blir lite så där, vad skönt med representation. Mm. Liksom.
Men det betyder mer än vad man egentligen tror.
Precis, alltså... det gör ju det. Och det kan jag liksom känna lite så här, att jag... Jo, men det var skönt liksom. Mm. Det märkte jag om jag flyttade hit här i en vuxen ålder.
Mm.
Så det var nice.
Mm. Nej, alltså, för jag uttryckte mig så klantigt när jag sa med andra svenskar. Jag menar inte att du och jag skulle vara svenskar så.
Men jag skulle ändå säga alltså, det är så intressant det här med, jag är ju svensk i passet, men jag ser inte mig som svensk.
Nej.
Faktiskt. Och Nej. Det är inget ont alls om det. Jag ser liksom inte mig som många grejer.
Mm.
Jag är, när folk frågar var jag kommer ifrån så säger jag inte I'm Swedish. Eller jag säger ju så här, jag är född i Angola och sen flyttade vi till Sverige.
Mm.
Så jag har bott i Sverige i 27 år.
Mm.
Det är svaret på den frågan.
Ja, men jag fattar, för att Så jag tycker att det kan vara så svårt ibland när folk frågar sig, men vart är du ifrån? För att man vet ju vad det är de är ute efter. Precis. De vill ju inte att jag ska bara, nej, från Norrköping.
Nej, men så, jag brukar alltid säga det då, så här, jag är från Norrköping. Så här, nej, men jag säger ändå så här, från Sverige. För att när folk frågar så, man vet ju varför de frågar, det finns olika kategorier. Men när folk frågar och man vet att det de menar är, men var är du really from? Då svarar jag alltid, jag är från Degeberga. Jaha, jag har bott där i 27 år, säger jag.
De blir så obekväma när de säger, de vill inte ställa frågan vidare, men de vill verkligen veta vart du är.
Exakt, exakt. Så brukar jag faktiskt jävlas extra mycket och vara så, jag är från Sverige. Ja, nej, men var? Nej, från Degeberga, jag har bott där i 20 år. Jag nu bor i Malmö då sedan 6 år tillbaka typ och sådär. Så att jag bara ger dem inte. Är du adopterad? Nej. Min pappa är från Sverige faktiskt. Min pappa är svensk. Vilket alltså, han är. Så att jag liksom svarar aldrig på frågan om vill veta. För det är ju den de fiskar efter. När de inte svarar var du kommer från, så frågar de, är du adopterad? Och det är jag inte. Så då bara nej. Så då får de ingenting mer liksom.
Men människor har sånt behov av att kategorisera. De måste liksom. Men jag vet inte, det gör man ju själv också egentligen. Alltså, så här.
Ja, för man själv är ju nyfiken.
Ja, men man ser, så. Man bara, han är gay.
Ja,
men alltså så här, det betyder ingenting. Nej, men man ändå liksom
lägger ändå det på minnet, tänker honom ska jag aldrig bjuda på.
Exakt. Exakt.
Ja, men precis. Det kan vara lite större så här. Jag kan stå att folk frågar när hon har känt varandra eller när man är så här, nu vi kommer vara i varandras liv på något sätt liksom. Men när det är så här randoms på stan så där man jag frågar väl inte dig var du köpte dina glas eller sånt typ. Så det spelar ingen roll.
Men, har du berättat för din tjejen vart du?
Nej, hon vet inte. Nej. Jag säger det. Det har inte du med att göra. Nej, ska jag.
Du bara, bryr dig inte. Men du sa ju det, du var så här att växa upp och vara svart och lesbisk.
Mm.
När visste man liksom att man, alltså man är på ett ställe där det är så vitt och straight liksom. När upptäcker man och hur säger man?
Alltså jag har alltid vetat det. Jag tycker att man vet alltid det. Samma sak med straighta människor. Man vet ju att man inte är bög liksom. Alltså du vet, så här, det vet man ju.
Ja, sen, jag är inte säker än om jag är bög eller inte.
Precis. Men sen tänker jag att det kan komma vissa perioder av osäkerhet och sånt. Ja. Det är helt fint. Men jag visste det hela tiden, tror jag. Och som barn så lägger man ingen vikt för det. Barn är inte medvetna om sin läggning, tror jag.
Nej.
Då är det ju bara så, jag är ett barn och jag är dum i huvudet. Eller vad man tänker. Men man börjar ju tänka på det sen när det börjar spela roll. Mm. Liksom, eller när man får börja bli kära och folk, eller så här, när man liksom ska få en chans och leka pussleken och sånt där. Så börjar man känna lite så här, men jag är ju mer intresserad av att pussa på tjejer. Inte
killar, ja, fan vad äckligt med killar.
Ja, men lite sådär. Så det har jag alltid vetat. Ja. Och sen så kände jag en ganska... Jag kan prata öppet om mycket, men jag är också ganska privat av mig. Så jag känner inget behov av att folk vet min läggning.
Nej.
Nu är det ju väldigt tydlig, men väldigt, väldigt länge så kände jag liksom inte att jag behöver komma ut. Men så blev det blev ju lite jobbigt kanske. Jag tycker det var jobbigt med familjen, för de är helt accepterande och så.
Mm.
Men... då var man så, jag måste ju säga någonting. Men jag var också så här, mitt största problem var aldrig min läggning. Mitt största problem var ju att jag fick ju aldrig ragg liksom. Så att jag kom inte hem med någon så, som var min flickvän förrän jag var, hur gammal är jag nu? Jag var 24, 25 typ.
Du är 28, vi är födda samma år.
Fast just det. Så jag kanske var så här 24, 25. Så min sån ångest var mer så här, kommer jag aldrig hitta någon som tycker om mig? Mm. Alltså det var det jag tänkte på. Jag tänkte inte så här, nu måste jag berätta för världen att jag är gay. Det finns ingen anledning att göra det när jag inte är ihop med någon. Alltså det vill säga, så mitt dilemma var mer så här, herregud, ingen vill ha mig.
men så här, antingen, det är alltid så här, lite antingen eller tycker jag. Jag tycker att det är så jävla sjukt att så här, vissa människor måste komma ut.
Mm.
Så här, det är ju inte så att jag går omkring och bara, mamma, jag måste berätta någonting.
Ah.
Jag gillar kuk.
Precis.
Alltså liksom så, men så här, vissa människor, jag intervjuade Fanny Åström med sig. Och hon var ju så här, hennes strategi är att typ bara säga det så fort som möjligt till alla. För att ingen ska hålla på och spekulera liksom. Eller försöka...
Jag tänker mer så här att jag känner inte att jag behöver säga det för att man, då får man säga det hela tiden. Alltså att så här, man kommer, alla pratar om det som att man kommer ut en gång. Det gör man inte. Alltså alla, oavsett läggning, kommer ut varje dag. Eller varje gång man träffar någon. Varje gång man berättar jag och min fru eller jag och min man. Eller då kommer man ju ut på ett sätt. Och det får man ju göra tills dess att man slutar träffa nya människor överhuvudtaget. Så jag känner väl mer att komma ut grejen kanske är lite så mer för dem man har nära sig. Sen om det är vänner eller familj eller bara så. Det är väl där komma ut grejen kanske är en big deal. Men jag känner aldrig att jag behöver komma ut för så här och ha en ny arbetsgivare eller, och nu ska jag vara på den här festen. Alltså du vet så.
Jag
tycker att folk har lagt så stor komma ut handlar väl mer om att kanske vara sig själv och inte behöva vara orolig för vad omvärlden ska tycka. Men jag kände mer att jag kom liksom ut för min familj. Sen resten skit jag i. För att min familj kommer ju bara såhär, jag kommer ju komma hem med flickvänner och sådär. De är ju en stor del av den jag är också liksom. Så då blev det mer så här: okej, nu får jag säga det liksom.
Såklart. Men jag menar, det måste ju varit okej. Det var ju okej med att du var komiker liksom. Så att...
Ja men precis, det är ännu värre liksom.
Nej, alltså det blir så här. Det är så här grej som är, alltså så här, jag kan känna mig obekväm av, som nu när vi pratar, att ens fråga den frågan. För mig så känns det så här, du vet, gud, det känns skamligt.
Men det här är Las Vegas, allt som sägs här stannar här.
Allt som sägs här stannar här.
Precis, och sen, smids på nätet och vilt och hård, men skit i det.
Ja, men vad bra då. Att det känns okej.
Ja, det känns. Nej, jag tycker faktiskt så här, bara så, det finns inget, du kan fråga mig vad som helst. Det enda kan vara att jag kan säga så, det vill jag inte säga.
Nej.
Men det finns liksom inga dumma frågor.
Du kommer inte storma ut.
Absolut inte. Jag kommer inte starta några drev heller. Det är chill.
Men du, drev, det är ju en, alltså det är ett intressant fenomen tycker jag. Har du råkat ut för ett drev någon? För jag menar, du säger ju ändå ganska mycket grejer.
Nej, alltså jag har ju varit med i drev liksom, som senaste då, vad heter den, gaten? Knulla barngate. Nej,
man dör för dem också.
Ja, precis. Knulla barngate. Mr. Cool-låten, så jag var inte med på den eller någonting. Nej. Men jag vill bara ta avstånd. Nej, skoja. Jag är ju helt för, jag gillar Mr. Cool och lyssnar på hans musik öppet. Eller något öppet, så spelar inte det öppet för andra. Men jag är liksom avrämsnitt över att jag tycker det är skitroligt.
Du går inte med en bergsprängare på axeln.
Nej, precis. Jag lyssnar på den musiken, jag tycker det är roligt. Och kryper inte under stol med det. Och så var ju då det här drevet. Och sen så sa jag på Instagram så här, nej, men jag tycker det här ska få finnas. Jag fattar att folk inte gillar det och det är okej. Men jag tycker också att det är helt förjävligt att gå ihop och när folk ska ta bort någons inkomst. Jag fattar om det är så här, en polis har våldtagit folk, absolut, ta bort hans jobb. Men när man liksom försöker få bort musik som man inte gillar för att man inte gillar den, då så blev jag så här, nej, det här är helt fel. Så då så bara sa jag det, jag tycker det ska finnas och man får tycka vad man vill, men ni kan inte hålla på så här typ. Och då fick jag ett drev från svarta personer. Det var en svart influencer som tyckte att det var extra vidrigt att jag som svart kvinna stöttade det här. Och då ville hon liksom driva caset att vad fan var det nu? Jo, men det var det, så skrev jag liksom så här, nej, men jag tycker faktiskt att det är extra vidrigt att någon tycker att det här är extra vidigt för att jag är svart liksom. Jag tänker inte tycka olika saker för att jag är svart eller lesbisk eller från Skåne eller vad nu är liksom. Och då så blev det lite där, så det blev mycket spring på min Instagram i några dagar. Så det var väl det drevigaste jag varit med om.
Men känner du att du ofta får den ifrån, alltså andra svarta kvinnor, att de förväntar sig utav dig att du ska liksom rappa?
Men lite, men också inte. Jag tycker att det känns som en influencer Instagram coola gänget grej. För att vi alla för ju liksom, eller jag känner liksom att det skiter jag i, verkligen. Det skiter jag jättemycket i. Och sen så, jag håller med många svarta i, jag förnekar inte rasism eller någonting sånt.
Nej.
Men jag tycker att det är jättedumt när man, det var mycket så här. Det var som när man försöker lämna en nazistisk organisation. Det är väldigt så här, du är sjuk och du kommer att förstå snart. Och den där grejen när man ska trycka ner en person för att få den att rätta sig i ledet. Det reagerar jag jättestarkt mot. Så då blir det bara så här, nu kommer jag aldrig ändra mig. Alltså det spelar ingen roll om jag är på rasisters sida nu. Jag kommer aldrig ändra mig för att du gjorde så där liksom. Så det har jag svårt för, oavsett vad någon tycker och inte tycker. Så tycker jag inte om när en person... När man inte håller med en person och då försöker smutskasta den genom att få den att se galen, psykiskt sjuk ut eller så här lilla gumman, att vi är de som har rätt och du har fel. Jag blev väldigt irriterad på den här internetgodheten som finns, att det är vissa på internet som är väldigt säkra på att de är på den goda sidan, och sen så skyr de inga medel för att tysta eller kritisera de som tycker annorlunda liksom. Och det har jag väldigt svårt för när man är så övertygad om sin sak, så absolut, de har rätt om mycket, men man måste också vara lite så här, man kan inte vara hur som helst bara för det.
Nej, jag så, tänker
då fick jag min första fight med godhetsarmén. Och då var jag så här, nej, det hörde jag inte med om liksom.
Men jag fattar, jag tycker också att det kan bli, det blir komplicerat, för jag tycker det blir lite dubbelt om man utger sig för att vara väldigt påläst och väldigt rätt, och att man har så mycket förståelse för människan och människor. Då måste man ju också någonstans förstå att vi alla har fel.
Ja, och att vi inte den förståelsen tillbaka. Ja,
och att vi inte riktigt, alltså såhär, alla kan inte plisa alla. Nej, så exakt. Är det ju.
Det är någonstans på agree to disagree. Vad händer med det? Ja. Vad händer med att sitta på sina egna jävla internetforum och vara med sina gelika bara då? Nej, men så det tycker jag är lite. Jag tycker också, det är kanske lätt för mig för jag är komiker, men jag vill inte. Det är så konstigt för vissa människor, de bara är så här, det är jag som är den goda. Det är min influencer grej. Jag är den goda. Och sen också, det är jättedumt att ta den rollen, för att du kommer allt du säger vända sig mot dig, för att du är den goda. Det är ju att sätta sig på en hög pedestal liksom, vilket är modigt, men det är också dumt. Så jag har lite svårt för de här som ska vara så här, jag är den lärda, den goda, lyssna till mig. Liksom. Då är mitt första så här, då ska man inte lyssna.
Nej, du vet ingenting.
Nej, precis. Ja.
Nej, men jag kan också känna, jag kan känna att jag sätter mig i de situationerna ibland. Inte så mycket att jag går in och försöker skapa några drev eller sånt. Det är jag väldigt noga med att försöka undvika. Sen har man ju hamnat i.
Ja, men det händer ju.
Hamnat alltså, i dem och bara,
nej. Ja, precis.
Men just för att så här, du vet att det finns alltid en chans eller en risk för att du har fel. Och ja, det är ju så jävla tråkigt att behöva liksom säga det.
Ja, precis. Jag undrar om man har fel, men jag tror att vi måste vara, får inte vara så rädda för att ha fel. Mm. Liksom, för att alla har fel.
Ja.
Alla gör fel. Alla är sämst. Liksom.
Verkligen. Jävla skithögar.
Ja, som internettrev är verkligen så här, jag vill inte ha dem, jag håller mig ifrån dem. Hamnar man i dem så hamnar man i dem. Det kommer väl bli vanligare, men jag tycker att det blir så mycket att folk är så mycket känslor. Men det ska man också tänka på i drev, att de flesta människorna, de är så här, fuck you, jag hatar dig, och sen går de ut och spelar badminton och alltså det är ingen stor grej för dem liksom. Och det kan man ibland glömma när man är mitt i drev, att det här är verkligen bara en storm i ett vattenglas, och de flesta som skriver elaka kommentarer är vanliga mammor och pappor som sitter i någon stuga och sen ska de hämta barnen och så var det inte mer med det liksom. Men det stannar ju på min wall hela tiden, så för mig är det alltid där liksom. Men det ska man tänka på, att majoriteten av människor i drev, oavsett vad de skriver, är ju bara människor som har halkat in och så. Det där hoppet, så går de vidare.
Ja, men jag tror också att folk är så snabba på. Jag tror att folk vill vara först på bollen mycket också. Och så ska man liksom så här snabbt kasta ut något för att ha content på sin liksom, flöde.
Det är så intressant. Är du en influencer?
Alltså jag, det har ju stått i mitt kontrakt när jag var, nu är jag ju frilansare, men så här, det måste man väl ändå så här, äga.
Jag tycker att
man
det är så intressant, för det är det jag tänker så här, som komiker, så är så här, jag är komiker, jag finns på Instagram och sånt, men jag är ingen influencer. Jag fattar att folk inspireras av en, men det är inte nödvändigt ont, men det är så, casualties liksom. Men för jag tänker så här med influencers, att jag förstår liksom inte, för de gillar ju drev, verkar som att de tycker om att vara i en shitstorm, men de har ju ingenting att komma, så de har ju är det därför de tycker om att, eller liksom, vem vinner på drev? För jag är så här, min bittra bild av influencers är att de är talanglösa människor som inte har, de kan inte sälja en biljett till någonting, för de har ingenting att erbjuda.
Det kan nog stämma på mig faktiskt.
Men nej, men, inte
med dig, men det är faktiskt sant.
Men du har ju en podd, du har ju någon sorts som, där är något mervärde att man kan bli Patreon och lyssna på detta eller så. Du har ju ändå någonting, du kan sälja biljetter till att spela in detta live och folk hade kommit.
Gud, vad sjukt, nej det tror jag inte. Inte än,
men jag tänker så, avsnitt nummer 50 kanske. Ja. För att vissa influencers säger såhär, jag är skitsnygg. Men de kan ju inte sälja biljetter till att kolla på min kropp och sen bara kom till Palladium på onsdag och kolla på min snygga kropp. Alltså,
fast
de har
liksom, anar inte vilken impact.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Nu när du säger så här med snygga influencers, jag skulle väl inte lägga mig den. Men de kan ju ha så här meet and greet och det kommer tusen.
Jo, men exakt, de har ju, vad är deras skill? Då är det ju bara att de har jobbat upp ett värde i att kolla, jag är en härlig person. Och det kan jag förstå. Men de har ju ingenting som gör, alltså för att jag har så här, kom till min show, då kommer folk till min show. Lyssna på min podd, folk lyssnar på min podd. Men influencers är så här, vad gör de? Titta på, jag är snygg. Jag kommer stå här nere och vara snygg, du kan få träffa mig. Alltså, förstår du vad jag menar? Jag tänker att de typ tycker om det här med drev, för att då blir det blir lite content. De kan göra content av att fightas mot folk liksom.
Absolut. Jag tror, alltså det där influencers gör är väl att sälja grejer. Alltså det är ju vad de kan liksom.
Men alla hatar ju reklam, så det är också återigen, what is your talent?
Jo, men tror inte du att man börjar, alltså för nu har det ju blivit så att man säger så här, men man hatar reklam, fast man älskar någon som är reklam. Alltså i slutet av dagen så är man ju reklam. Tyvärr inte jag, för det är aldrig någon som vill sponsra mig med någonting. Vad fattat du varför? Jag behöver ha fler bilder på blåa hav.
Du måste vara vit.
Ja. Exakt, bara lite mer.
Lite mer drev. Jag måste
haka på lite mer drev. Men jag tror också så här, alltså det finns ju olika typer av influencers skulle jag säga. Det är ju de här med Bianca Ingrosso och den typen av influencers. Ja, men de som är ute och reser och lever ett fab life. Och
sen så, man tittar på deras vardag, det är
ja, men exakt. Alltså. Folk gillar att se, alltså, vloggar. Det är ju det sjukaste som finns.
Precis.
Alltså, de går omkring och filmar
sig själva.
Ja. Nej, men så här, vart de är, vad de äter och du vet, så här, det som en del tycker ju det är intressant, uppenbarligen.
Ja, men det är lite så reality liksom, det är ju en väldigt stor genre.
Ja, och sen så finns det ju de som inte vill kalla sig för influencers fast faktiskt är det, och därför så har jag bara sagt, men jag är väl en influencer för att så här, det är så larvigt vad du är.
Men jo, så här, då, den typen jag har problem med är väl kanske den här marknadsförande, talanglösa influencern, för jag märker att det är de faktiskt som ofta är med i drev. Och så blir jag så här, varför bråkar folk runt den här personen? För den har ju ingenting. Ja, men jag tror att det känns som att det finns vissa som liksom lever på den grejen, och så kommer Aftonbladet skriva något litet. Alltså. Men att i end of the day tänker man bara så, ja, men vad är nu din talang? Vad var det du sålde till mig? Ingenting. Du kan ingenting. Det där är väl svårt.
Har du aldrig använt en influencers rabattkod?
Aldrig. Aldrig. Jag är aldrig i hela... Nej, de säljer ju också bara skit.
Ja.
Och det är ju aldrig att det är såhär, nu får ni 90% rabatt på en PlayStation. Det händer ju aldrig.
Nej, de viktiga sakerna.
Precis, jag vill ofta inte ha någonting som en influencer har att erbjuda, för de får ju också bara crappy things. Mm. Alltså, så att, nej, jag har aldrig använt en sån kod.
Nej. Jag gjorde en undersökning på min Instagram. Nu lät som att jag hade världens viktigaste
Instagram. Jag såg en undersökning.
Ja, för att se hur många
som... Har du någonsin,
använt dig av ett erbjudande eller rabattkod från en influencer?
Hur många sa jag?
Det var 78% som hade gjort
jag
det.
Ja.
Och det är ändå så här, wow, ni har köpt det här. Ni är inne i det.
Men jag tänker vara så här, till alla som lyssnar, skit i de rabattkoderna och bara googla den produkten, så hittar ni den billigare någon annanstans anyway. Jag lovar er.
De kanske ska influensa för Price Runner.
Precis. Gå in på Price Runner så får du ännu billigare än den här dealen jag fick.
Exakt. Så gött. Nej, men alltså det är ju ett fenomen, och speciellt det här med drev. Jag tror att ett drev blir ju aldrig ett drev om det inte är någon som är tillräckligt stor som liksom höjer volymen på det.
Precis.
För att
det är nog att jag kan hitta de där volymhöjarna.
Ja.
And kill them all.
Ni vet vad ni hörde om det skulle ske.
Jag tar tillbaka det. Det var skämt.
Nej, men, skämt, men det kanske händer.
Jo, men det, där sa du något ändå, ja. Det är ju att man hade nått vissa personer som det...
Ja, och det blir också väldigt svårt. För så, som du sa i början, så här, man kan skämta om allt, men man måste liksom äga det.
Mm.
Och det man har sagt har man sagt. Mm. Och sen kommer det ju finnas folk som inte gillar det man säger eller inte håller med. Och du vet,
ja.
Och
då blir eller som så här, medvetet missförstår det för att kunna
de finns igång. Ju ja. Verkligen alltid, absolut. Men så tänker jag så här, om någon som är stor yttrar sig, så kan det nog dra igång mycket
ja,
med.
Precis, det blir mycket.
För mig så blir det problem, för jag har ingenting emot att folk säger vad de tycker och tänker liksom, för att jag känner att jag vill säga vad jag tycker och tänker, så då tycker jag att alla andra också ska få göra det. Men för mig så kan det bli lite, jag gillar inte när man använder sina följare på det här sättet, när man så här, dels så tycker jag att det är konstigt att använda dem som följare, eller så förstår du vad jag menar.
Ja, men som sin armé, folk använder det som sin armé.
Ja, när man ska bygga upp någonting och bara gå in här, säg det här till den här personen, eller om du också är arg,
men det är också väldigt, jag har sett det fegandet på många stories, att man använder story för att göra sådana grejer, för att det försvinner efter 24 timmar.
Det är nog många som har raderat också.
Exakt, och så är det att en person får ett drev på sig som inte vet var det kom ifrån, för att det blir som en löpeld, att den liksom det går snabbt när svansen släcks hela tiden vart eftersom, så du kan liksom inte spåra det. Nej, så sånt där tycker jag att de... Det känns så fegt. Och jag är väl mer en sån som... Man kan ta det i inkorgen. Det finns en inkorg som bara är mellan dig och den du hatar.
Ja, ja.
Fightas där. Mm. Gör det som ett gift par in your home with the doors locked and the fördragna gardiner. Så.
Jag har också tänkt på det. Så här, jag menar, jag sitter ju och säger extremt mycket skit hemma. Alltså till min partner.
Det gör man ju, och det är chill.
Nej, men det är det jag menar. Ibland så undrar jag om folk inte har ett vardagsrum som jag.
Men jag tänker att de har ett vardagsrum och så säger de så här: älskling, lyssna här vad jag ska säga. Så tar de en megafon och öppnar balkongdörren och bara det är typ den nya fightas nu. Jag hotar Anna på 3B, den jävla horan. Så hör Anna höra det 10 minuter senare, för att alla andra har hört det. Och sen så tar hon sin megafon och sticker tillbaka.
Fan, jag behöver fler grannar. Funkar inte ute på landet.
Nej, men jag tänkte att det är så det. Men egentligen borde man bara sitta inne och säga det till sin partner.
Mm. Ja, vissa grejer tror jag att man skulle må bättre av att chilla med lite.
Ja,
i alla fall dra ett par analyser fram och tillbaka innan man känner att man ska släppa det liksom.
Ja, eller som förr i tiden, då var man ju sur som fan.
Mm.
Men sen så bara var man det. Och så måste man slå i tån i bordsbenet.
Mm.
Man var skitarg, men sen gick gick det över och ingen fick lida för det mer än de två då.
Om man inte var jättearg, då skrev man en insändare.
Ja, precis. Och då var man ju för jävla förbannad.
Otroligt
arg. Och palla vänta på det och sen läsa det själv.
Fattar de? Det är ju inte tänkt på. Det är ju ändå väldigt ambitiöst. Alltså förr i tiden
var
det
arg. Då har man hållit i vreden.
Du skriver och så liksom postar du
och så suddar du med ett vanligt suddigummi och sånt. Och, eller när folk blir arga och skulle skriva något på internet så tog det jättelång tid att komma in på internet. Så när man kom in var man inte arg längre. Och då var man så, ja, whatever, yeah. Så får man på något annat.
Men det är lite kul för att du är också född 90, som mig. Som mig. Kul, jag vill bara hela tiden dra, jag vill bara dra paralleller. Bara så att ni vet så är jag, Petrina. Nej, men jag tänker så här, vi har ju ändå varit med om tiden innan smartphone.
Ja.
Det är ju alltså
som, sista generationen som fick göra det.
Eller hur? Man känner sig ändå så här, lite, så här, men lite mer verklighetsförankrad ändå. Än typ min syra som är född 97, hon är ju lost alltså,
ja,
här,
man har ju ett före och efter.
Ja. Och så här, för mig är så här, var det bättre eller så är det bättre nu eller var det bättre då?
Jag tycker det är bättre nu. Alltså, det negativa med internet kommer aldrig trumfa det positiva.
Nej.
Tycker jag. Så det är definitivt bättre. Men så, men jag tänker att man kan dra lärdom av båda tiderna. Att man kan precis som förr, man kan tänka så här, hur lång tid tog det att komma in på internet förr i tiden? Och så tar man den tiden. Och sen så har man det som måttstock. Varje gång jag blir pissarg vid datorn så får inte jag skriva något om det jag är arg på förrän efter 20 minuter. Och då får man samma effekt att man är inte så arg längre. Så himla mycket skit som inte blir skrivet då.
Nej. Ja, men jag har försökt promota 2-dagarsregeln.
Typ 2 dagar?
Du, ja, men har du släppt det efter 2 dagar så var det ingenting.
2 dagar, men då är du ändå så arg om du släppte det efter 1,5 dag eller så här.
Ja, men alltså jag tänker, för att jag har själv varit väldigt så här, vad arg jag blir. Och så har man skrivit ut i en blogg liksom, som så här 50 000 människor läser. Och sen så kommer man på efter 2 dagar att man inte alls är skitarg.
Det är så konstigt att jag aldrig förstått det där med folk som skriver så på bloggar och Instagram och sånt. För det är ganska många som liksom gör det så här, det här är så jävla sjukt. Och sen skriver man, och så tänker jag så här, jag skriver det så. Nej, men alltså, det är också rätt fint, alltså det är modigt.
Så modigt.
Ja, men det är ju modigt också. För att det är någonting med internet som är, alltså så här är det, att everything you say will be used against you for all eternity. Så är det på internet liksom.
Gud, ja.
Så det är ju också ganska modigt att vara så känslomässigt öppen.
Ja, jag vet inte egentligen.
Även om jag aldrig skulle vara.
Nej, men det är ju ganska, eller så det är ju inte din kanske.
Nej, det är inte riktigt min grej heller att prata känslor.
Nej.
Ja, jag skulle döda alla.
Alltså jag skriver inte så mycket, ja, men det är ju en känsla.
Och jag uttrycker den så, jag ska döda alla som var inte med om det.
Nej, exakt.
Jag kan inte skriva så fint som folk gör. Jag känner det, att så kommer den sån essay of feelings.
Ja, fattar. Nej, alltså jag vet inte riktigt hur jag kom in på bloggandet egentligen.
Det var så hett.
Det var så
back
hett,
in the day.
Ja. Men jag har ju aldrig skrivit om vad jag känner egentligen.
Nej,
jag har ju alltid skrivit om samhällsfrågor, religion och kultur, för att jag alltid har tyckt att det varit så här nice ämne. Jag var ju en pluggis. Jag älskade historia.
Var du läst om typ i elevrådet?
Oh, gud, jag var ordförande. Alltså, det är så här. Du vet när man ser så här tidningsurklipp som mamma har så här klippt ur. Du vet när man stod så här med armarna i kors och såg lite viktig ut. Och bara, här står Alexandra Reis som är elevrådsordförande på Borgsmåsskolan. Vi vill ha fler bollar till våran skola.
Ja, men och just det, vill ha mer än en pannkaka efter soffan. Riktiga hjärtefrågor.
Riktiga problemen.
Just det, man kom alltid, eller jag var inte med, men då minns jag att elevråden kom alltid med så här i lokaltidningen.
Ja, jag vet.
På Kulleberga skolan så vill eleverna ha lite längre rast. Och bara, skriv inte det i tidningen.
Men gud, är det inte alltid elevrådet människorna som man typ inte står ut med?
Jo, bilden av det är ju så. Men jag, nu när jag tänker på det, jag minns inte ens våra elevrådsmänniskor.
Nej, exakt.
Som var det genom livet.
Nej, exakt. Man,
det känns som typ en väldigt amerikansk, lite så när jag kommer från kanske, ja, men lite så high school films amerikanska stereotyper som då silats ner till, ja, men här i Sverige så är det elevråd.
Nej,
på natan. Och det var väl lite så pluggisarna av de som sen blev politiker typ i stan. Men när jag tänker på vilka som var i elevrådet under min skolgång så minns jag inte en enda.
Men alltså jag hoppas ju att folk minns mig, för jag var även Lucia.
Ja, ja, men de hatar dig då. De är inte ens blond och är Lucia.
Det var ju en grej. Mm. Wow.
Ja, men jag tänkte på det också. Varför vill man vara Lucia? Alla tjejer vill vara Lucia. Det du vinner är att alla andra tjejer hatar dig och kommer att följa dig in i ett rum med eld i händerna. Varför vill ni vara Lucia?
Var tomten?
Ja, men precis. Jag har alltid sagt tomte eller typ något annat. Men hur var det? Var ni Lucia? Vilken ålder var Lucia i?
Gud, det var Lucia. Gud, alltså vet du, ibland så kan jag tänka på mig själv tillbaka i tiden och bara, gud, vem är jag? För fan, vilken hemsk människa. Jag var Lucia i sexan och sen i åttan. Nej, men gud.
Var ju också så här, men Lucia var från Italien som hade faktiskt mörkt.
Ja, gud, ja. Ja, men det var ju mitt starkaste case.
Ja, det är ju det riktiga caset också.
Ja, exakt. Man bara, hallå, ursäkta. Mm-hmm. Men sen också så här, man blev också bränd på bål. Är du beredd på att ställa upp på det med?
Precis.
Man bara, Jag var också Lucia i handbollen. Wow. Jag tyckte verkligen att det var mitt sätt. Alltså, fan,
Lucia är någon slags som konstig slitskvarleva som har levt
kvar. Ja. Ja, men det är det som är så sjukt. Jag var så jävla hooked på alla de där grejerna. Du vet, man bara såhär, kolla, alltså, mitt bästa var ju att kolla på Fröken Sverige. Och bara såhär, wow.
Just det, jag minns den Fröken Sverige. Jag hade något program på TV3. När alla tjejerna fick åka på någon resa. Och så var det typ så här, men inte som Robinson, absolut inte. Men man fick liksom följa dem på den här resan som bara var nöje typ.
Ja.
Alltså, men såhär, Fröken Sverige-resan typ. Så satt han och
kollade
på det.
Det är ju typ lite så här Paradise Hotel.
Ja, men det är ju lite det. Och sen tänker man att Lucia är liksom lite så. Det är ju liksom svenska småstäders variant av Miss Universe liksom. Det är ju ändå så att den snyggaste tjejen i hela Kristianstad är Lucia. Ja. Alltså,
det var ingen som sa så. Ingen som sa så på min skola, jag vet inte. Men jag började undra så här, efter att min mamma var lärare på samma skola som jag gick på, som kanske hade.
Vad var du uppvuxen? Norrköping. Hade ni så Norrköping, Lucia?
Jo, gud, men där var jag aldrig. Nej, alltså,
det
var Petrina, här, jag kan liksom, inte sjunga.
Miss Universe.
Nej, det var ju
just
det. Skulle
man kunna göra det också?
Gud, ja, det, visst, det där är ju sång. Men jag var ju aldrig, alltså, jag var ju aldrig en professionell Lucia.
Vadå?
Jag bara gjorde lite små gig. Ja. Jag bara, men låta små, ja, små gig. Det kanske man skulle satsa på nu.
Det är roligt, jag tycker du ska göra det. Gör det, som en kul grej. Gör det, satsa på att bli Norrköping Lucia i år.
Nej, jag tror man måste vara
15. Nej, det måste du inte. Nej. Det kommer vara så att folk kommer vara typ mellan 15 och typ 35. Sök in där man ser det. Jag kan inte säga nej, men det är en rolig grej.
Undrar vilken låt man skulle göra audition med.
Ta den här Santa Lucia-låten.
Den basic, ja. Bara för att visa vad man kan.
Och den kan alla sjunga hyfsat bra till.
Är det sant? För jag tycker att alla sjunger den som skit.
Ja, men jag tror att alla kan helt okej. För att det är som så här bäbevita lamm. Att man har sjungit den 4 gånger om året sedan man var 5.
Mm.
Har ju liksom alla som har gått från dagis till gymnasiet gjort för att vara tvungen att gå i sådana Lucia-tåg. Så det tror jag är din. Eller får man sjunga vad man vill.
Alltså jag vet inte, jag har ju aldrig kollat upp det här ordentligt. Men,
ja, men då säger jag så här. Efter avsnittet så är det du som lär dig Santa Lucia, natten går tunga. Vad heter den? Den lär du dig skitbra och sen söker du in till det. Det ska bli så roligt, så får du sitta så i tidningen. Sen säger du nej, men bara för gamla tider skull liksom.
Bara för att göra en liten sån haul till mitt past.
Precis, en throwback. En live throwback, ny grej. Man bara går tillbaka och gör en grej igen.
Det skulle skapa driv, tror jag.
Live throwback Lucia.
När folk skulle bara, vem tror hon att hon är?
Och då ska du skriva.
Utseendet inte alls.
Men faktiskt. Då säger du, hon var faktiskt från Italien. Ja, det var det.
Så jävla sjuk. Herregud, folk skulle tro att jag var sjuk.
Det var skitroligt.
Min mamma hade inte varit lika
sötta. Tycker man det nu att Lucia är en unken grej? Att man tycker att det är lite så, vad är det för skönhetstävling? För det är ju en skönhetstävling.
Det är det verkligen, ja.
Är det lite ful nu kanske?
Jag vet inte, du vet, jag älskar ju fulkultur. Alltså jag kan ju inte för, jag älskar ju det. Alltså det som folk kallar för ful. Folk är såhär, har du något guilty pleasure? Man bara, allt jag lyssnar på, allt jag kollar på är vad folk kallar för guilty pleasure. Så jag tycker det är kul. Jag älskar att kolla på Keep Me Up With The Kardashians. Alltså det är ju guld.
Kollar du på Housewives of whatever city?
Nej, svenska Hollywoodfruar kollar jag på. För att det är ju, alltså såhär, Det är det roligaste du kan kolla på.
Jag tycker de är så jobbiga. Alltså, de är i USA ju hemska. De är ju verkligen så åka. Men det är också lite nice att de är så här onda människor.
Ja, men det är ju därför det är kul. Det är inte så att jag sitter och kollar och inspireras. Nej, liksom, nej. Utan det är ju så att man kollar och bara, shit, det här är på riktigt.
Det är en sån guilty pleasure-grej alltid när jag bor på hotell. Kommer jag alltid hem mitt i natten så kan kolla på antingen Ice Road Truckers eller de här som bara följer ett gäng hårt arbetande män i typ Alaska. Och så jobbar de med olika saker som borra efter olja, skövla skog, någonting som är så här one wrong step and they could die. Men det är aldrig någon som dör. Jag tycker att döden hänger alltid i luften, men då är det ingen som dör. Det är väldigt sällan. Det brukar jag kolla på. Jag tycker det är jättesåhär.
Kollade du på så här Fear Factor när det gick?
Jag gjorde det några säsonger, men sen så bara blev man så... De kommer ju äta larma. De kommer ju...
Men det är så sjukt. Hade du ätit de här tjurkulorna?
Det kändes... Alltså, vad var det nu han sa? Det var att de blev lite kokade innan. Det är väl det enda äckliga de äter som är lite tillagat.
Det är sant. Hade de lagat till dem lite?
Jag tror det. De var nog inte råa. Så då hade de nog gjort det. Allt annat är ju så här... Det här är en levande bajskorv. Man kokar den först i alla fall. Allt annat de äter är ju liksom levande djur som krälar i munnen. Så jag hade nog faktiskt tagit de där tjurtestiklarna ändå.
Men du hade sagt nej till larverna?
Ja, det hade jag nog.
Oavsett hur mycket du skulle kunna vinna?
Nej, jag hade ju gjort det. Om jag får välja att 20 000 står framför mig. Jag får välja levande insekter som kravlar. Eller ett par lättkokta tjurtestiklar. Då hade jag nog ändå tagit de lättkokta tjurtestiklarna.
Det hade jag nog också gjort. Alltså vart har tänk om larverna lägger typ ägg eller något igen. Sjukt
och så bara kryper de ut så såna hål man ser på YouTube så folk som har det. Det är också jättegiltigt för jag har kollat på såna här saker som kan drabba människor, typ så här ingrown toenail.
Gud nej, wow. Det krävs en viss typ av människa för att kolla på det.
Ja, men jag
är den
typen av människa. Jag kan nästan, jag tycker inte om att se folk dö och sånt. Men alltså, nej, när det är så här att operera bort kanske en ingrown toenail eller typ så här, då blir jag lite fascinerad också. Jag är ganska intresserad av, i mitt nästa liv, eller i mitt förra liv, så kanske jag blir eller har varit någon form av läkare. För jag tycker det är jätteintressant. Och så får jag någon slags relief av att det blev ju bättre. De opererar bort den där toenaglen som skadat. Jag ser en förbättring. Och då blir det såhär,
så wow, vad skönt. Människa.
Ja, bra.
Jag kan tycka att sådana här videos ibland, där de, vet du om Dr. Pimple eller vad heter? Sådana kan jag tycka är fascinerande. Man bara, hur mycket finns det kvar i den där jävla finnen?
Och sådana här långa parasiter som ser som skosnör. Alltså som skosnör i Converse. Och man bara drar. Det tar aldrig slut.
Det är så äckligt. Ja. Man kan inte sluta kolla på det.
Ja, men det är någonting, jag tror det är någonting psykologiskt hos vissa. Att man blir lugnad av det. Att man ser någonting som man vill rätta till. För jag har ju liksom OCD och sånt där. Så det, jag tror att det är samma effekt jag får av att lägga min mobil till rätta. Så nu känns det bättre. Det får jag också av att se det där klippet, för att det slutar med att det där äckliga togs bort. Bra, då blir det bättre
liksom. Det är renande
på något sätt. Exakt, på något konstigt sätt.
Men alltså, OCD, hur yttrar sig den hos dig?
Men det är väl så här oro i alltså jag skulle väl säga att OCD är resultatet av att man har någon tvångstanke. Och sen vill man OCD-a för att då blir den lugnad. Typ sådär.
Men har du såhär noja på att det måste vara städat?
Kanske inte städat, men... Jo, men jag tycker inte om alltså skit. Nej. Jag kan tycka det är skitäckligt. Eller så här, du vet, när man... Om man har packat ner någonting och legat i garderoben jävligt länge, så luktar det så här typ vind och lite så. Det är den värsta lukten jag vet. Jag tycker det är så jävla äckligt. Så jag vill alltid undvika det. Så då jag tvättar väldigt ofta. Jag tvättar liksom en gång i veckan. Jag kan liksom ha på mig en t-shirt i en halvtimme. Och sen så när jag känner att det har runnit svett på min rygg, så bara av med den i tvätten och på med ny liksom.
Och du skulle ha sådana problem att leva med mig alltså. Shit.
Men då brukar jag vara ganska bra på att förstå att det är jag som har problem. Så då så brukar jag alltid göra en liten area som är min, där saker är som jag vill ha dem. Typ såhär, låt säga att jag skulle sova hos dig, så kanske jag sova i vardagsrummet. Så hade jag kanske gjort en liten kvadrat på ditt soffbord som är såhär, det här är min. Och då så får jag på något vis trivas med att här är det rent i alla fall.
Okej.
Ja, precis. Jag försöker att jag ska inte låta ta över liksom.
Men då är du en sån som packar upp väskan direkt när du kommer hem.
Ja, det gör jag.
Alltså, oftast, det är så imponerande. Alltså, så här, jag tror att det finns... Alltså,
man har ruttnat i kläderna, eller vad säger du? Gör
det inte. Nej, man står i 2 år kanske. Men jag tänker så här, det finns ju typ 2 typer av människor.
Mm. Alltså, vidriga och jag.
Exakt, och det skulle komma till. Vidriga människor och sen du. Jag vill säga, vissa, som jag till exempel, om jag har varit iväg någonstans och så kommer jag hem, då ställer jag väskan i hallen och bara, men jag tar det där sen.
Ja, som du hade verkligen.
Nej, tills nästa gång jag måste iväg.
Och då tar du den och bara, oh, jag har redan packat.
Exakt. Samma. Har du stått tillräckligt länge så är det rent igen.
Det rent igen.
Nej, men då börjar man ju tvätta då. Alltså såhär, nu kanske jag ska tvätta de här grejerna.
Precis, ja.
Ska jag ta samma?
Jag är dålig på att lägga in tvätt, alltså när det är rent så bara står det. Fast det är rent. Så då har jag liksom tvätt överallt. Men det är så rent som man kan ta på sig vad som helst i den här lägenheten.
Men är det någonting som din tjej stör sig på? Eller är hon också bra
på? Vilka goda där. Vi bor lite trångt också. Så det blev lite att var sak har inte en plats riktigt heller. För jag flyttade in i hennes lägenhet. En 2. Och den är rymlig.
Men du bara så vet så tänker jag bo här. Jag kanske kommer att bidra till hyran.
Men... men jag kommer att satsa på stand-up. Jag hoppas du fattar det, älskling. Nej, men så det är liksom, den är perfekt. Men vi har nog lite mycket grejer. Så att allt har inte sin plats. Så det är mycket att saker och ting byter. Liksom så här, åker runt på olika ställen i lägenheten. För att man bara flyttar det. För att ha liksom instans att vara.
Vad tror du är det värsta med dig som hon stör sig på?
Åh, vad ska jag börja? Gå lite som lång rulle så tvärs över hela rummet. Det hon stör sig på mest är att jag inte lyssnar på henne. Att jag kan vara så här. Jag sitter med mobilen mycket. Jag tror att det är lugnande för mig. Och då hör inte jag vad hon säger. Men jag är också så här att undermedvetet så svarar jag. Så det är så här,
God,
och då
värsta.
Tänker hon att jag har hört, för jag sa ju mycket tydligt men jag hör inte att jag gör det. Så då kan det vara att hon säger saker och så har inte jag hört någonting. Och sen så blir hon naturligtvis arg för att jag lyssnar inte.
Nej. Känner du att jag går igång här? Jag vet exakt. För jag har en sån hemma.
Exakt, och då så ska jag försöka jobba på det. Så jag nej, men man måste ändå vara så här. Nu är vi ändå 2 i det här förhållandet. Nej, men
jag kanske ska bidra.
Nej, men jag tänker att jag ska faktiskt det är faktiskt viktigt. Så jag försöker lägga ifrån mig mobilen. Det går så där, men jag försöker verkligen att vara med och lyssna. Och det känns verkligen fittigt. Men det är inte att jag ignorerar medvetet. Ibland så bara går saker och genom huvudet på en. Det skulle liksom, det är inte heller att det är hund. Det skulle lika gärna kunna vara att någon ringer och är såhär, jag blir mördad på våning 4. Alltså du vet såhär, så det är inget personligt heller, det är bara att jag är sämst.
Ja, men sen brukar hon också köra samma som jag brukar göra till min partner, så här, vad sa jag då?
Ja, eller? Precis, och då jävlar vad man hittar på. Du sa... Och så hade man helt fel.
Han bara chansar på någon av de 5 sakerna jag brukar säga.
Precis, eller så. Men kan du då, låt oss säga att nu får du svara i min flickvän ställe. Kan det vara så att du ibland medvetet pratar lite tyst? Så att du kan få bli arg om att han inte lyssnade när det var att han inte kunde höra. För du pratar lite tyst.
Nej. Jo, när jag börjar märka att han börjar tappa sådär. Då kan jag
gå ner.
Ja, då kan jag bli. Sen efter ett tag så brukar jag säga någonting helt sjukt. Alltså bara för att se om han är med.
Ja, men
och då kan han bara, Jag bara, okej, men vad bra. Då är det dildo upp i röven ikväll då. Vad mysigt vi ska ha det. Det är skönt att vi kunde komma. Skönt att vi kunde komma överens om det här äntligen.
Du är på samma sida du är flingbå.
Så det skulle vara kul om man bara surprisa och sen bara, men du sa ju ja.
Och sen spelar du in det också. Så att du har bevis i rätten. Här har vi ett samtal. Han bara,
samtyckeslag.
Precis, han samtycker ju till det. Och så får du då bevisa att han var vaken. Vilket han obviously var. För på videon sitter han och tittar sin mobil med sina ögon.
Ja, exakt. Perfekt, det är ett såklart case.
Ja, det tror jag du ska komma undan med. Folk har kommit undan med världen. Fan.
Gud, ja. Bara säga, jag sov när jag gjorde det här.
Eller bara, hur var det nu? Kan man säga att den andra sov? Nej, det ska man inte säga, för då...
Nej, inte det. Nej.
Men det är att man inte kan bevisa. Nej, just det. Det är bara väldigt svårt för tjejer som sov att bevisa att de faktiskt sov. Vilket också är så här, men det vet hon väl. Hon sa ju att hon sov.
Om man vaknar
ja.
Så betyder det att du sov.
Precis. Ja men verkligen, var det inte så i han kulturprofilen caset att en våldtäkt som han inte fälldes för var att hon sa tydligt nej, hon somnade och vaknade av att han hade sex med henne, men så var det att man inte kunde styrka att hon sov.
Jo.
Det var så jävla, jag läste det flera gånger och var så här, det här är ju helt jävla efterblivet.
Det var ju ett annat sånt där, det var en tjej som hade blivit alltså, våldtagen av flera killar, men de menar på att dörren var öppen.
Just det.
Så hon hade ju bara kunnat känt på dörren och sett att just det inte var låst. Man bara, förlåt, men jag var upptagen med att bli våldtagen här.
Exakt. Borta. Och så var det väl något case också där det var inte gruppvåldtäkt för att det var en åt gången, men de andra höll typ fast. Men när man håller fast så våldtar man inte aktivt, så då blev det inte gruppvåldtäkt. Då blev det typ så här, två våldtäkter, inte grupp. Alltså det var så här, det var jättemassigt.
Det är så jävla sjukt alltså. Man bara, vi kommer ju aldrig kunna reda ut det här.
Nej,
om man ska fortsätta gå på
det. Man önskar ju att i så fall att andra brott också funkade så. Att man kan så här, råna en bil och vara så här, men jag sov. Ja men då så behåller du den. Alltså det är så här,
jag visste inte att det inte var min.
Men exakt. Det är så konstigt att när det kommer till sexualbrott kan man säga så. Det visste inte jag. Jag sov, eller det var inte meningen. Aldrig att jag skulle kunna råna en butik och säga det var inte meningen. Jag blev så uppspelt här med så mycket fina kvällor. Alltså, ja, men det är så, när man bara överför det så rent på andra brott så bara hör man ju ännu mer hur jävla idiotiskt det är. Liksom.
Men det är också med så här, rasistiska påhopp.
Mm.
Den kan man ju också bara säga, ja men jag hade inte kunskap nog. Du hade inte kunskap nog om att man inte kallar någon för det.
Precis.
Va? Så här, det är så konstigt. Och så här, ofta, det är ju väldigt många... Många så här, ja, men influencers som råkar gå i den fällan liksom.
Mm.
Att man säger någonting rasistiskt och sen bara, whoops, oj, oj, oj. Och så kommer det ett meddelande liksom på väggen där det bara så här, åh, jag är bara människa. Jag är bara, man bara säger, men snälla någon, säg bara.
Det är också roligt med de här, att när det blir det här. Att du sa drev och nästa vecka så är det de som bara, du är så jävla orolig.
Ja.
Men gjorde du det där som du var arg att andra gjorde?
Men jag fattar inte, om man råkar ut för det, om man har gjort någonting, tycker jag så här, antingen så säger man så här, jaha, nej, fast jag tyckte att det var jättekul, det var inte alls meningen. Alltså det var ett skämt och jag tyckte att det var kul, så här, jaha, ja, men fortsätt vara argare om ni tyckte att det var så hemskt.
Precis.
Eller så säger man, jaha, förlåt.
Precis.
Men så här, nej, man måste också bara, jag är också ett offer i det här. Vi alla är människor.
Jag har bara två. Antingen säger jag förlåt eller säger jag inte förlåt.
Ja.
Så det är verkligen de två.
Ja. Men så här, om man vill yttra sig.
Precis, eller bara säger ingenting. Men ja,
nej, ja, det kan man ju faktiskt också. Men det är ju också många som då är så här, ska du tiga ihjäl det här? Men bara, men det är inte jag som startar det här.
Jag är planerad också säga, jag bryr mig inte. Alltså jag tycker faktiskt så här, i sådana här drevtider så är det viktigt att också bara inte bry sig. Eller typ att bara vara så här, ja, nu är de där borta jävligt sura, det skiter jag i. Det är lite så. För att jag känner också att vi lever i en tid där alla ska ha en ursäkt. Alltså att alla ska bli förlåtna till. Nej, jag säger eller så här, för det kan vara så här, det är så här, man kräver folk på ursäkter.
Vem landar de hos?
Ja, men exakt, det är så här, vem ska ha en ursäkt?
Mm.
Är det liksom person, alltså så här, om jag skämtar om liksom en person, då är det ju så fall personen som jag skämtar om som ska ha ursäkten. Det är inte människor som hörde skämtet och tog illa vis att de ska ha ursäkten. De ska inte ha ett jävla piss.
Mm.
Men väldigt ofta nu så ser man tyvärr hur folk tvingas be om ursäkt till offentligheten på något sätt. Och man är så här, det är inte offentligheten som ska ha den här ursäkten, oavsett hur jävla kränkta folk blir.
Men jag tänker, hur genuin är en ursäkt till offentligheten?
Ja, det är ju bara att man tvingas liksom.
Ja, för att alltså så här, jag kickade igång ett drev för inte så länge sedan. Det var ju inte alls meningen att det skulle bli ett drev. Jag blev ju väldigt arg då. Alltså så här, för mig så var det, gud vad, så här, kom och var gäst i min podd och lyssna på mina problem. Sjukt. Så här, jag skrev direkt ett meddelande till en tjej som hade poddat, som hade sagt så här, och det var, jag var inte ens arg, utan det var så här, det var någon
jag
som
sa så här, på det här liksom.
Ja, nej, inte ens där, utan det var så här, de undrade varför man inte fick säga indian.
Ja, och så sa du varför?
Nej, jag skrev, ja, man får säga indian, men det är väldigt många som har börjat avsäga det för att så här, det är någon som har givit dig det namnet i ett kränkande syfte liksom. Och så får man tillbaka en video där, ja, du såg ju säkert den.
Åh, just det!
Och det var så sjukt, för då blev jag så här, wow! Och då väntade jag faktiskt en hel dag, för jag tänkte så här, de här var fulla, det kanske kommer att komma en ursäkt eller någonting liksom. Men det gjorde inte det, och då blev jag pissed off. Och då tänkte jag så här, det här är era älskade influencers. Kolla, så här ser det ut.
Ja.
Och då var ju jag en hemsk människa. Och jag kände mig ju ganska hemsk. För det var ju så att folk gick ju loss alltså.
Jo, men det är så också att de liksom tror att det börjar med att du säger det.
Ja.
Det börjar ju långt borta, ja, liksom innan dess. Och jag såg den där filmen och jag bara, oh my god.
Jag tänker, alltså nej, vet du att jag har trauma. Hon hade på såna här runda glasögon som, ja, är skitsnyggt på, alltså på en del, och på henne med. Alltså hon passar in. Men varje gång jag får ett inlägg av någon som har en bild där de har det, jag bara, ja, nej, så, oh shit, du, ja, inte så här att det är ett jobbigt trauma, men du vet, man bara,
ja, det sätter sig ihop lite,
ja, det gör fan det. Men det som
händer, man gånger ser slapp och sen du säger så här, oh, tack, hej mamma, och hej, och mamma, tjena, tjena.
Och så reagerar jag på min mamma, oh shit, ja, precis. Men det är så här, då vart det ju en offentlig ursäkt. Men det lät ju annorlunda i min inkorg sen. Mm. Då hade ju jag förstört deras samarbeten. Och du vet, så du, man fick veta vad som deras familj skulle svälta ihjäl, typ ish. Men du vet så här, man bara, aja. Men det är en sån konstig värld bara.
Mm.
Och också så kunde jag bli, för efter det blev jag så här. Jag gick inte ens in på typ en vecka på Instagram efter det. För jag kände bara, shit, det här blev ju för mycket. Det är så konstigt.
Mm.
Jag hade en argumentation öppen för 17 000 människor. Det är så ofräscht.
Men det blir ju så. Alltså.
Ja, man blir så här, du vet, man blir så äcklad av sig själv när man så här steppar bort lite.
Uh-huh.
Ett tag, man bara, herregud, vem gör såna här grejer? Så det var absolut sista gången. Jag kickar igång någonting, alltså. Man lär sig ju.
Okay. Ja, det är ju det man lär sig.
Men du kanske skulle experimentera och försöka starta ett drev.
Nej, jag...
Se hur det känns.
Nej, jag känner att jag gillar inte sådana här grejer. Alltså, ingen gillar det så. Men
nej,
jag tänkte verkligen så här, nej, jag tar fighterna när jag måste. Mm. Men alltså, nej.
Mm.
Men det är också ganska skönt också att man är liksom, att man är den man är. För att folk vet ganska mycket vad jag är på nätet. Och att ha en seriös diskussion med mig där går inte riktigt. För att om man kollar mina flöden så som jag är där, så det är så jag kommer svara. Och då tror jag många liksom känner att det här är bara trams liksom, vilket är skönt. Jag kommer liksom, så här, för att jag är inte där för att ha en seriös diskussion.
Nej.
Så det tycker jag är nice, att man håller liksom, håller sin ton och inte går med på att ta det efter någon annans noter. Utan har man en diskussion med mig på nätet så blir det tramsigt liksom.
Men jag tycker det är kul. Alltså jag kan tycka att det är, alltså ska man säga, en paus i det här. Alltså det är som i mitt, man har ju medvetet gjort sitt flöde så också.
Ja.
Seriöst skit. Kul.
Mm.
Alltså så här, det är som när man käkar. Ibland så vill man bara äta efterrätt.
Ja.
Man pallar inte.
Ja.
Men du sa att ni hade startat en klubb.
Ja, den är gammal. Men vi har börjat på en säsong.
En säsong?
Ja, det är en stand-up-klubb som heter Underjord. Där liksom roliga människor kommer dit och kör nya skämt. Liksom, som vi kör varann onsdag i Malmö på Tap Room.
Mm.
Eller Malmö Brewing.
Alltså nästa gång jag kommer hit så måste jag tajma det så att jag kan gå.
Ja, men gör det. För det är kul. Det är kul.
Mm.
Det är
skitkul.
Det är enkelt koncept. Det är nice. Och vi har liksom det är ganska mycket utsålt. Liksom, så att biljetterna går åt och det känns skönt.
Mm. Jag är skitjobbigt när det slutar.
Vad sa du?
Skitjobbigt när det börjar sluta. Sälja.
Vi säljer inte så mycket biljetter faktiskt. Och det är kul. Nej, skoja. Nej, men det känns roligt.
Ja. Nice.
Ja.
Men vad gör du nu mer då?
I livet?
Ja.
Jag kör stand-up, va? Och
jag är stand-up.
Jag är viktig. Nej, men jag kör stand-up runt om. Och vad skulle man vilja säga? Någonting konkret man gör. Jag är med på RAW-turnén på några gig i Umeå, Luleå och Göteborg.
Mm.
Jag var precis med på Funny Fuck Up-turnén som var hela sommaren, som jag avslutar nu. Jag har varit ute på en egen turné med min egen show Kniva Pidde, där jag kör sista stoppet imorgon på lördag. Sista stoppet från nu, sen kommer det fler. Och jag har olika strögig liksom på olika klubbar, bland annat Oslipat där jag dyker upp och sådär. Så jag håller mig flytande.
Så man kan se dig lite då och då.
Man kan se mig, ja. Och framförallt så finns jag på, jag har också måndag podden som vi gör live varje vecka. Och så finns jag ju på Instagram och Facebook med.
Där, där är du på Instagram, du
trams. Lägger upp trams och kommande datum.
Ja, nice. Men det var någonting jag skulle fråga. Och så glömde jag bort vad det var jag skulle fråga.
Chans kanske. Okay,
det var det. Alltså, sen fick jag ju reda på att...
Då... Både du och jag ihop. Bara den... Det fick du reda på idag.
Exakt. Man bara kom på det. Fick ett sms för att glöm inte att vi är ihop och så. Man bara, måste du alltid skriva den? Glöm alltid bort den när man är borta. Det är det.
Oh, jag hatar när folk glömmer bort en fråga. För nu blir jag jättenyfiken.
Du blir jättenyfiken med en fråga. Den var förmodligen inte super. Ja, det skulle jag fråga för dig. Ja. Du har ju varit med i parlamentet mycket.
Nej, en gång ska jag vara med lite till.
Är det en gång bara? Ja. Men jag har bara kollat på dina klipp på YouTube för att de är skitroliga.
Jag skrattar så mycket för jag kände att de var någon. Jo, men jag har varit med en gång och förhoppningsvis äran att vara med någon gång till.
Men alltså, jag hoppas ju verkligen det. Hur är det?
Jag tycker det är jätteroligt. Och det är, jag gillar ju såna sällskapsspel, vet, så med andra ord och sånt, där man ska med far och förklara och sånt. Och det känns ganska mycket som att göra det. Och det tar det går snabbt liksom. Det tar en timme sen är man färdig. Eller så här. Så jag tyckte det var väldigt roligt, men det var också nervöst och hemskt för att jag hatar att se mig själv alltså på film. Och det är ju det går ut på också, stora delar av tiden att man syns. Så det var roligt men skräckinjagande.
Men alltså
det gick så snabbt, man bara okej, nu är det färdigt.
Men jag blir ju så himla nervös när jag ser det här tips från coachen.
Ja, just det, bling bling och
Alltså, så här, det skulle aldrig funka för mig.
Men det tycker jag nästan är det roligaste, för då så får man liksom en instruktion och sen så liksom att där är det så mycket hopp och lek.
Ja.
Så det tycker jag nog är det roligaste att se och också
jag tycker att det är roligast att se, men jag bara tänker att det skulle vara rena rama skräcken för mig att sätta mig där. Jag skulle bara
Jo, men lite så, och grejen är att de är ganska öppna med att det gör ingenting om man tabbar det, för det är också det roliga att man liksom får någonting och säger vad fan då, som en mullvad liksom, att man liksom sådär. Så det är kul för det är rätt fria tyglar och det mesta blir roligt liksom. Och sen så är det kul, man jobbar också med en, det är en relation som har varit igång i 1 miljon år, så att alla man jobbar med kan det liksom. Alla är helt lugna, vilket gör mig stressad. Men varför är ni så lugna, vi ska dö ikväll alltså, det men det är kul.
Men du sa förut så här, i mitt förra liv så kanske jag var bla bla bla. Vilken bra lyssnare du är. I ditt förra liv så var du bla bla bla.
Jag sa kirurg kanske.
Ja exakt, det var ju någonting där med kroppen. Ja, jag hade en grej, jag ville bli plastikkirurg när jag var.
Jag ville också det.
Men alltså bara, jag var så himla besatt. Såg du på det här?
Jag vill nu bara patta. Alltså,
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Jag vill nu bara, jag pappa,
gör dem som du vill.
Och sånt där.
Men jag tyckte att det var dels så
det var fascinerande att ha så mycket såna. tv-program.
Men också allt som man kan fixa. Så har du sett det här, typ Dr. Tuano Beverly Hills?
Ja, just det. Han som verkligen bara gör så här: we're gonna give you a new head today.
Ja, oh, men det är så sjukt. Folk åkte dit och bara säger, jag måste fixa mina öron.
Ja, och liksom,
man, det är inget fel. Nej, man bara, kan det vara fel på?
Ja. Jag tycker det är häftigt med kroppen.
Mm.
Det är väldigt häftigt. Jag skulle vilja vara med på någon operation. Inte operera, men bara så titta. Och att det måste ju lyktas jävla äckligt när man öppnar en kropp.
Mm, så farligt. Alltså, har du, sen, har jag, men jag jobbar på kirurgen förut. Så
what?
Ja, men...
Vad sitta? Vad gjorde du då? Vadå, så du kommer in när de är så här har vi njurarna och lägger dem i kroppen igen?
Nej, jag har varit med och hämtat patienter och så sett när de har liksom gjort det klart och varit alltså, med. Och
wow. Har du sett in din kropp?
Ja.
Har du sett när de har skrivit upp en mage? Typ,
ja.
Hur är det? Är det, blir man så här att man vill svimma och kräkas?
Nej, alltså vet du, det är... Alltså det beror på, om man är som dig och mig som är fascinerad av det, så blir man inte det. Alltså, eller jag upplever
det. Ja, och det är ju ofta inte folk man känner hela mig.
Så nej, exakt. Det är jag var på barnkliniken länge.
Mm.
Där tyckte jag allt var lite jobbigare.
Ja, men det är ju barn också.
Ja,
det är så jävla konstigt.
Men det var någonting med, när det var, för att vi hade provtagningsrummet. Var, alltså solen låg rakt in där. Så när man tog blodprov och när jag var höggravid. Och tog blodprov på så här, barn efter barn efter barn.
Ja.
Du vet, alltså blod, det luktar väldigt speciellt.
Det är väldigt varmt också. Och det är så...
Ja, det var så äckligt. Nej, alltså jag typ av... jag bara, nej, jag måste bara gå på toa. Så bara... Blev sjukskriven sen.
Ja.
De bara, du kanske inte ska vara här.
Var det jobbigt att jobba med det? Eller var det mycket så att folk som dog och sånt?
Nej, alltså ja, på vuxen. Inte jättemycket på barn.
Nej.
Mm, det är ju, alltså det är ju faktiskt också... Det är tuffare på barn. Alltså att när de...
Jo, men också att allt som är fel är ens eget fel. Och föräldrar helt så...
Det är ju, men också så här, det blir väldigt speciellt. För där måste du ju verkligen jobba med en hel familj.
Ja,
på ett annat sätt. Man måste liksom så här känna läget och vara den här. Du vet. Och sen ibland så kan man ju verkligen hata föräldrarna. För att man tycker att de är sjuka i huvudet. Mm. Liksom. Så är det ju absolut.
Jag skulle bara få mer press att man jobbar med någons lilla guldklimp. Liksom.
Ja, och det blir...
För att, alltså, för att om det blir en komplikation med en vuxen människa så är det hemskt. Men det finns någon form av förståelse för att det kan... Vad som helst kan hända.
Ja,
men när det är barn inblandat så är det så jävla känsligt. Och det fattar man ju. Vi har inte klarat den pressen.
Men också 70% av alla vuxna människor är ju assholes. Alltså, så är det ju barn...
Man kan faktiskt prata med dem på sin nivå. Så
ja. Det, ja, men exakt. Men barn är ju inte där för att de inte menar att vara där.
Nej,
alltså om de är där. Ja. Så de kan man ändå ursäkta. Men för mig så var det faktiskt jobbigt när jag själv fick barn. Då var det så här.
Då blev det annorlunda.
Ja, men det blev så här, nej, jag kan inte vara här. Jag kan inte vara
just det, för du kände liksom att det
skulle kunna vara jobbigt. Ja, exakt. Jag tror de flesta som jobbar på barnkliniken så har ju egna barn. Men jag tyckte inte att det var nice. Alltså, så jag flyttade ju till kirurgen då och körde där istället. Jag körde vuxna människor istället. Bara avverka dem, vet du. Men det är alltid, men alltså jag har ju aldrig varit nära att vara kirurg direkt.
Nej, det har inte varit så.
Nej, jag har ändå varit där.
Ja, ja, det tycker jag är lite häftigt sådär.
Ja, men det är kul. Det är kul, säger jag bara, jag har slutat.
Ja, så kul
var det inte. Det var så roligt. Ja. Nej, men det är speciellt inom vården. Jag tror att alla behöver ta en paus.
Och, ja, det tror jag med.
Alltså speciellt om man jobbar med människor. För efter ett tag så blir man lite avtrubbad.
Det man är också trött på att vara the bigger person. Det får man ju alltid vara när man arbetar med människor. Speciellt inom sjukvården. När de söker sig till dig för att de behöver dig.
Mm.
Det tycker jag är jättejobbigt. Alltså även om det bara är så här skolan. Mm. Eller om det är vård. Att det måste vara jobbigt för de som jobbar där att alltid vara så här. Nu måste jag vara... Det goda exemplet.
Ja, men också om man har haft en så här skitdag själv. Och så ska man gå på ett nattpass. Och man bara hatar alla som är där. Och så ska man ändå vara så här: kan jag göra någonting mer med dig?
Ja.
Fast man egentligen bara vill gå fram och så här puncha någon i ansiktet. Precis. Och bara,
söva dem med din knoge.
Du är ful, fattar du det? Sluta kolla på
mig.
Gud
vad. Men sånt känner man ju. Det är ju extra jobbigt i yrken då när man inte kan uttrycka det.
Nej.
För det kan man kanske inte på någon arbetsplats. Men på vissa
typ ställen på din
arbetsplats. Precis, exakt.
Det är den bästa.
Ja, eller här i en podd.
Ja, exakt.
Kan vara så,
Exakt. Här man kan alltid säga så här, fast jag pratar ju faktiskt med personen som sitter framför mig.
Exakt.
Det är ju inte, ja, det är inte min intervju.
Nej, exakt. Det är min intervju. Det är min intervju som du sa, så vet jag
exakt,
saker.
Exakt, så Petrina står för allt som jag har sagt.
Exakt. Jag får vara, vad heter det, ansvarig utgivare för båda oss.
Får jag skriva det? Kan jag skriva det?
Nej.
Jag undan, eller jag avsäger mig allt.
Precis.
Men fan vad fett att du vill vara med.
Men kul att vara här. Ja,
grymt.
Mycket, tack.
Men snälla någon, sitter ni också med ett sexpack efter det här avsnittet eller? Herregud vad rolig hon är och skön. Jag fick en så här bra vibe med Petrina. Jag hoppas att vi kommer att kunna göra det flera gånger. Gillar du avsnittet eller kanske hatar du det, så kan du ge dig feedback på Kvinnstagram. Och där kan du också hålla koll på framtiden. Jag är stolt att vara kvinna.